Jag hade egentligen tänkt ett annat tema för idag, men när jag såg att det var domsöndag så tänkte jag att ja, men det är ett tema som nog är lite underpredikat, om man säger så, som åtminstone inte jag så ofta närmar mig. Och då kan det nog vara läge att ta vara på det. Det finns någonting i vår tid som gör att det här med dom, det känns... Ja, det är inte helt okomplicerat. Jag vet att vi, ska man säga, när frikyrkligheten var ung, då var det ett väldigt vanligt predikat tema. Att Gud en dag kommer döma världen. Och någonting som man ofta återkom till. Men idag så tycks vi ha lite mer problem med det här. Och jag tänker att en del av det här problemet är att vi kan ha svårt att tänka på hur kan det här med en kärleksfull och samtidigt dömande Gud höra ihop. Och det blir nästan som en slags förtigen hemlighet ibland. Och det är inte riktigt sunt. Det blir kanske lite mer av ett bibelstudium än en vanlig predikan här idag. Och vad är skillnaden på bibelstudium och predikan kan man ju också fundera på. Men vi tar nästa bild. Varför ska Gud döma världen? Ja, men om man tänker någonstans i skapelsens morgon, och jag kan föreställa mig att Gud fader kanske berättade för någon ängel, Gabriel eller någon annan, att nu har jag tänkt att ställa till en skapelse här, och jag har tänkt till och med att göra människor som ska bli en avbild till mig. Och jag kan föreställa mig att Gabriel skulle kunna ha lite invändning. Är det en riktigt bra idé? Jag menar det här med fri vilja och så vidare. Folk kan ställa till med rätt mycket saker. Ja, så får väl Gud säga. Jag vet, men jag har koll på det också. Jag har en plan. Och så känner vi till den bibliska berättelsen om hur människan faktiskt använder sin vilja till att göra det som är ont och ställer till elände. Men hur Jesus kommer för att skapa försoning. Och inte bara tillintetgöra människan och det onda, utan ogöra själva synden, ondskan, att sona den, att laga, att upprätta istället för att bara låta det försvinna. Och på så sätt så kan man säga att Guds allmakt som han gav av till människan återupprättas. Men när Gud väl har samlat ihop Jesus vunnit den här segern, så är det som han säger samma sak igen. Det här Jesus säger, åt mig har getts all makt i himmelen och på jorden. Nu har jag liksom återvunnit och rättat till den här oredan som ställt till mig. Därför säger han till sina lärjungar, nu ska ni gå ut och göra alla folk till lärjungar. Och så ger han och överlåter ansvar till människan igen. Har vi inte provat det där en gång? Det gick ju kanske lite grann så där. Men så berättas det, Jesus ska komma igen. Och den här gången för att verkligen göra slut med det onda och bara låta det som hör till Guds goda vilja vara kvar. Och nu har vi en möjlighet att faktiskt välja mellan vad som är gott och ont. Och jag tänker att i den tillvaron som kommer, då kommer vi fortfarande ha någon typ av fri vilja, men vi kommer nog mest ha möjlighet att välja mellan gott och gott. Nu kan vi välja att mellan apelsiner och cigaretter, då kanske vi kommer kunna välja mellan apelsiner och päron istället om man gör en enkel bild. Därför spelar det en stor roll vad vi fattar för val och beslut den här världen. Och vi kanske bör också vara vaksamma att det inte är utan orsak att vi ibland väljer det som är ont. Och fundera på hur tar vi itu med det som är problemen. Vi ska titta på ett par bibeltexter här. Vi läser ur Daniel kapitel 7, vers 13 och 14. Jag har skrivit ut sådana här riktigt små texter här så jag får ta med glasögonen. Jag såg vidare i synen om natten hur en som liknade en människa kom med himmelens skyar. Han nalkades den uråldre och fördes fram inför honom. Åt honom gavs makt, ära och herravälde, så att människor av alla folk, nationer och språk skulle tjäna honom. Hans välde är evigt. Det ska aldrig upphöra. Hans rike ska aldrig gå under. Den här som liknade en människa, det är samma begrepp som människosonen som Jesus kallar sig själv genom evangelierna. Och vi läser om hur riket tar sin utgångspunkt egentligen då i Jesus seger och fortsätter på korset och fortsätter ända in i evigheten där Guds vilja får råda. Jag tänker att det här Guds vilja, att det spelar roll och det som har med riket att göra och att vi kan smaka och leva utav det här riket redan nu. Jag talade med en pastorskollega på en konferens förra veckan som Helena i Mora. De har hållit på med det här med mathjälp under 3 års tid sedan den här stora flyktingvågen kom egentligen i efterdyningen av den 2015, så snart 4 års tid. Och jag frågade, hur möter ni alla de här utmaningarna som människor har som kanske inte bara har att göra med mat för dagen? Det finns psykisk ohälsa, det finns arbetslöshet, det finns sjukdom, det finns olika saker som gör att människor kan ha problem med fattigdom. Och det är klart att man vill hjälpa dem med de konkreta problemen, man vill också hjälpa med de bakomliggande problemen. Och hon säger, ja men vi tror ju på Gud. Och det viktigaste vi har att ge med oss utav, det är evangeliet. Och vi tror att det är det som i grund och botten möter människors verkliga problem. Sen vill man ju naturligtvis också hjälpa med de konkreta utmaningarna, ge bröd för dagen och så. Men mötet med Gud är det som gör skillnad. Vi läser vidare. Ja, den tog vi och läste alldeles nyss. Vi kan gå vidare igen. Nästa bild. Varför ska Gud döma världen? Ja. Alltså, Gud är ju en garant för rätten. Och jag påminns om det här med, jag tror att det var Lukas Moodysson och jag har berättat om det tidigare här, som gav en förklaring, en intervju på radio om varför han har en kristen tro. Och han sa helt enkelt, jag vill att det ska finnas ett vittne till allt ont som sker på vår jord. Och jag tyckte det var en ganska märklig förklaring, liksom, tro på Gud utifrån ett sånt perspektiv. Men jag tänkte efter, ja men det ligger någonting ute där. Om det inte är Gud som är garant för rätten, då finns det i grund och botten ingenting som är rätt och fel bortom vad vi tycker och känner och upplever. Och då är den starkes förtryck utav den svage, det finns liksom inget objektivt sätt att säga att det verkligen är ont eller gott eller fel eller rätt på något sätt. Utan det är bara åsikter. Men om det finns detta vittne, någon som ser och någon som har fastställt vad som är gott och sant och rätt, då är det verkligen brott som begås, även om ingen annan hör talas om det. Och Gud är garant för rätten och han kan inte i längden stå overksam inför allt han ser. Han behöver på något sätt göra upp med det onda. Och det är svårt att presentera och förklara vem Gud är i en värld som är infekterad utav det mörka om vi inte också får tala om döden. Men det är ju stort att det finns mer än fällande domar att vänta. Kärlek och vrede är inte varandras motsatser. De är egentligen länkade till varandra. Kärlek och likgiltighet är varandras motsatser. Men den som verkligen älskar blir också vred när den man älskar hotas. Ja, vi går vidare. Varför har Gud inte redan infriat det här med domen? Varför väntar vi fortfarande på det? Ja, det frågas ett antal gånger i Bibeln faktiskt. I till exempel i andra Petrusbrevet här 3:9. Det är inte så som många menar att Herren är sen med att uppfylla sitt löfte. Han dröjer för er skull eftersom han inte vill att någon ska gå förlorad utan att alla ska få tid att omvända sig. Vi behöver lita på att Gud har kontroll på det här och att han fattar, gör sitt ingripande när det är rätt tid. Det finns en annan bild också. I Uppenbarelseboken, där talas om själar som befinner sig under altaret. Det är ganska svårtydda verser, men det handlar om människor som fått ge sitt liv för sin tros skull. Och på något sätt offrats på altaret, och då blir det där inne blodet någonstans ner under altaret. Det finns en föreställning om att själen och blodet hörde ihop där. Men de ropar till Gud: hur länge ska du dröja? Hur länge ska du vänta med att gå till doms? Hur länge ska ondskan och mörkret liksom få fortgå och pågå? Och svaret blir: det kommer en dom, det kommer ett ingripande, men det blir den tid som är fastställd. Vi tar nästa blad och läser om lite mer på vilken grund ska Gud döma. Och i Uppenbarelseboken 20:11-12 så står det: och jag såg en stor vit tron och honom som sitter på den. Och jorden och himmelen flydde inför honom och det fanns inte längre någon plats för dem. Vi tar en liten paus där. Jorden och himmelen flydde inför honom. Jag tycker att det är en mäktig bild som talar om Guds herravälde och Guds makt. Inte ens liksom jordens grund, gravitationen eller någon makt kan stå emot honom. Men frågan är om de här verserna beskriver att den himmel och jord som vi känner till verkligen ska försvinna och det ska komma något helt nytt. Eller om Gud snarare är inställd på att laga och reparera och upprätta det som finns. Det verkar som att vår Herre ändå har en förkärlek för att laga saker. Vissa verser antyder om att det snarare handlar om en förnyad, lagad skapelse som vi har att vänta. Men därom kan man säga att teologerna samtalar och diskuterar. Vi fortsätter. Och jag såg de döda, höga och låga, stå inför tronen. Och böckerna öppnades. Och ännu en bok öppnades, livets bok. Och de döda dömdes efter vad som stod i böckerna, efter sina gärningar. Vi, nästa bild. Alla har syndat och gått miste om härligheten från Gud. Ja, ibland när vi talar kan kristendomen beskyllas för att liksom vilja racka ner på mänskligheten när man pratar att människan har ett problem med synden. Men snarare så har vi en väldigt hög syn på vad människan är för någonting. För att så fort vi talar om att någonting gått fel så menar vi att människan har en otroligt hög identitet. Människan är skapad till Guds avbild, och så fort vi beter oss på ett sätt som är ovärdigt denna tanke som är nedlagd i oss, så får vi ett problem med gapet mellan vårt beteende och vår verkliga identitet. Och det är där synden kommer in, och synden behöver på något sätt hanteras och tas hand om. Om man hela tiden urskuldar en person och säger att han eller hon beter sig så för att han visste inte bättre eller förstår inte bättre eller är inte bättre, då likställer man en person med dess gärningar och säger att du är inte något mer än ditt beteende. Och den typen av urskuldande, det blir ett slags devalverande av människans funktion. Men ska vi bibehålla en hög syn på människan måste vi också på något sätt förklara det här med synden och hur det fungerar och hur vi hanterar det. Som tur är så kan vi fortsätta att läsa i nästa bild. Och utan att ha förtjänat dem blir de rättfärdiga av hans nåd, eftersom han har friköpt dem genom Kristus Jesus. Och ytterligare en bild så står det: Gud har låtit hans blod bli ett försoningsoffer för dem som tror. Vi får ta emot Jesus, vi får ta emot hans förlåtelse, och vi vill låta Gud vara Gud. Ibland så talar vi om det här med tro som någonting som skulle vara en personlig prestation, att vi själva skulle mäkta med egentligen och berömma oss utav. Men tron, den kommer ju till oss för att vi har någon att lita på. När jag litar på att Joel och Linda kan ta hand om det här med lovsången idag, så beror det ju på deras kvalifikationer. Inte att jag är så fantastisk person som att jag litar på dem. Utan, och på samma sätt så väcks tron hos oss när vi lär känna vem Gud är, hans kärlek, och då i synnerhet genom Jesus Kristus. Men vi får också bläddra vidare och läsa ur Matteus 7 och 21. Inte alla som säger Herre, Herre till mig ska komma in i himmelriket, utan bara de som gör min himmelske faders vilja. Tro, det är inte en abstrakt princip eller en magisk formel. Tro och att lita på, det är att faktiskt följa Jesus i praktiken. Då får vi fundera lite grann på vad händer med dem i nästa bild. Vi tar nästa bild, som inte kunna ta ställning till evangeliet. Och har man en lite mer där har vi den. Då läser vi så här: alla som har syndat utan lag ska också gå under utan lag. Alla som har syndat under lagen ska dömas genom lagen. Det ska framgå den dag då Gud enligt det evangelium jag har fått från Jesus Kristus dömer vad som är fördolt hos människan. Ja, det är ju en ganska vanlig fråga som kommer. Om man nu erbjuds frälsning genom vad Jesus har gjort, att tro på honom, vad händer med dem som aldrig haft en möjlighet att göra detta? Det kan vara små barn, det kan vara människor som lever på platser där evangeliet inte är känt eller så vidare. Och då skulle man kunna ha en lite mer pessimistisk syn kring det och vad som händer. För att Paulus, han talar här om att den här domen som Gud avkunnar, den tar del av huruvida man fått, tar hänsyn till om man fått del utav budskapet om vem Gud är och vad man ska, hur man ska göra och bete sig och så vidare. Men han tycks vara ganska pessimistisk om utgången. Det står ju att alla som har syndat utan lag ska också ska gå under utan lag. Och Bibeln säger ju faktiskt bara med säkerhet att det är den som tror på Jesus som blir räddad. Men om vi byter blad så kan vi också se att det är ganska många som finner en orsak till en större optimism. Man tycker inte riktigt att det är rimligt att liksom små barn eller handikappade ska visas bort ifrån Gud. Och Jesus själv säger ju om barnen att himmelriket tillhör dem. Vi kan läsa om Henok och andra i Gamla testamentet som kanske inte haft kännedom om Jesus personligen på det sättet, som liksom lever i vänskap med Gud. Och kommer vi fram till Uppenbarelseboken så står det om en stor skara av alla folk och stammar, länder och språk som är inför tronen. Och de här bibelverserna tycks ge en större optimism om att det kan finnas ganska många som aldrig haft möjlighet att ta ställning till evangeliet som vi ändå kommer kunna möta i himlen. Men fortfarande är det tack vare den seger som Jesus har vunnit. Vi tittar på nästa bild här och ser lite grann på de dystrare alternativen. Vad händer med de som döms? Och där kan vi läsa så här. Och döden och dödsriket kastades i den brinnande sjön. Detta är den andra döden, den brinnande sjön. Och var och en som inte finns uppskriven i livets bok kastades i den brinnande sjön. Vi fortsätter och till nästa bild. Vad innebär liksom det här alternativet att man faktiskt visas bort ifrån Guds närvaro och möter en tillvaro utan honom? Är det en tillvaro överhuvudtaget eller är det en slags utplåning, en upphörande utav existens? Läser vi i Matteus på ett antal ställen så beskrivs det liksom att där ska man gråta och skära tänder. Dessa ska gå bort till ett evigt straff, talas det om när det beskrivs domen där. Läser vi i Andra Thessalonikerbrevet så jag har glömt kapitelhänvisningen där. Deras straff blir evigt fördärv, fjärran från Herrens ansikte och från hans makt och härlighet. Vad är detta och vad innebär det? Är själen odödlig? Är det så att vi på något sätt som människa och Guds avbild är ment att leva för evigt och kommer fortsätta göra det oavsett om vi väljer det, vill ta emot Guds försoning och leva i Guds närhet eller inte? Kan livet verkligen fortgå utan kontakt med den som har gett oss livet? Och kan det finnas en evig existens där Guds vilja inte råder? Det här är en fråga som jag tänker att bibelordet kanske är medvetet lite dunkelt, för att det är inte så enkelt för människan att förstå, kanske inte helt nödvändigt heller för oss att förstå alla detaljer. När jag läser de här verserna så tänker jag att det mest naturliga sättet att läsa är att den människa som inte väljer det eviga livet med Gud kommer att upphöra existera. Det här till exempel i Thessalonikerbrevet. Deras straff blir evigt fördärv, evig undergång. Det är ett ord som används till exempel om ett skepp som går i kvav eller går under. Det är någonting som upphör att existera enligt mig. Enligt min förståelse i varje fall. Likaså den brinnande sjön, där vi talar om att döden ska kastas i den brinnande sjön, den hör upphör existera. Och tänker också att de människor som når så att säga den brinnande sjön, att de upphör existera. Men det finns många bibelläsare och bibeltolkare som tänker att vi är bundna utav en evig existens. Jag tänker nog att det är mer en grekisk filosofisk tanke där med själens odödlighet än en biblisk tanke. Vi ska titta på ett ord som används om den här framtida existensen. Helvete. Det är egentligen ett fornnordiskt uttryck. Hell är namnet på dödsriket eller dödsgudinnan. Det har jag fått lära mig utav mina barn när de har haft såna här läxor om fornnordisk mytologi. Och studerar man ännu noggrannare så kan man säga att det med vete eller vite är en lösenpenning som man ska betala för att antingen komma in i det här dödsriket, eller möjligtvis om man dör en plågsam död så kan det uppfattas som att man betalar den här lösenpenningen, ett helvete. Och om någon konstig orsak har det använts då i översättning utav det ursprungligen hebreiska ordet, men som finns i det grekiska testamentet här då, Gehenna. Gehenna är en geografisk plats i Israel. Hinnonsdalen kallas den idag. Det var en plats där man hade avgudadyrkan och till och med barnaoffer. Den användes som soptipp och begravningsplats för kriminella. Så när Jesus talar om, och det översätts i Bibel 2000 som helvete, så är det den här Gehenna det talas om. Och ganska fjärran ifrån de medeltida bilderna som vi ibland kan ha fått del av när det gäller beskrivningen av vad helvetet är för något. Nog om elände, tycker jag. Kan vi ägna en liten stund åt de ljusare bilderna istället? Ska jag bara få ordning på mina papper här. Vad händer med de som frikänns? Ska vi läsa då ur första Korintherbrevet 15. Så är det också med dem som dör, med de dödas uppståndelse. Det som blir sått förgängligt uppstår oförgängligt. Det som blir sått föraktat uppstår i härlighet. Det som blir sått svagt uppstår full av kraft. Vad händer med våra kroppar? Ja, men Bibeln talar noggrant om att våra kroppar ska uppstå. Och att den kroppsliga uppståndelsen är en viktig förståelse utav framtiden. Och Paulus säger liksom, om man inte tror på att våra kroppar ska uppstå, hur skulle man då tro på att Jesu kropp kunde uppstå? Och tror man inte på att Jesus uppstod, då är vi ju de mest lurade bland alla människor. De här raderna, de talar om att det finns en kontinuitet mellan det liv vi lever här och det liv vi har att vänta. Vi kommer ha en kroppslig existens framöver. Men samtidigt kommer våra kroppar på något sätt vara annorlunda. Vi kommer inte vara bundna utav sjukdom, lidande, svårighet på samma sätt. Vi kommer få en slags härlighetskropp. Exakt vad de här härlighetskropparna kommer klara av och mäkta med, det vet vi ännu inte riktigt. Jag hörde någon predikant som tillät sig att spekulera om att vi kunde flyga runt och ta oss till månen och så vidare, men då går man nog lite utanför vad Bibeln lär i varje fall. Så. Det största med de som frikänns i denna dom, det är att vi kommer få leva ett liv med Gud. I Uppenbarelseboken 21 så kan vi läsa: se, Guds tält står bland människorna och han ska bo bland dem. Och de ska vara hans folk och Gud själv ska vara hos dem. Vi ska få se Gud ansikte mot ansikte. Och Gud, han är ju källan till allt som är gott, all mening, all sanning, all kärlek. Allting som har värde har sin rot hos honom. Och få möta honom, det blir större än alla andra aspekter utav det paradis som vi skulle, ja, vad vi någonsin skulle kunna föreställa oss i detta. Men tillvaron i övrigt kommer nog också vara helt okej. Vi kan läsa vidare där, ja. Och han ska torka alla tårar från deras ögon. Döden ska inte finnas mer, ingen sorg och ingen klagan och ingen smärta ska finnas mer. Till det som en gång var är borta. Döden är inte människans slutdestination. Det är tänkt att vi ska få leva i evighet, i en tillvaro som är fullkomlig. Och det är en fantastisk framtid att vänta. Och oavsett vad vi möter för lidande, svårigheter, utmaningar här, så är det alltid värt det. För våran destination, vår framtid, den är så mycket större, vackrare, godare. Nu. Så, vi byter bild. Låt ditt rike komma, ber vi. Och jag tänker att den här framtidsbilden, förståelsen utav vad som väntar oss, den ska ju inte få oss att bara liksom bli passiva och slås ner här med armarna i kors, utan vi kan få leva i en försmak utav det här riket redan nu. Att riket får prägla vår tillvaro nu. I Filipperbrevet kan vi läsa om hur Paulus där uppmuntrar oss att arbeta på vår frälsning. Och med det menas att arbeta på något sätt för att plocka ner den frälsning som väntar oss där framme och leva av den redan nu. Och det här med Guds rike, när det presenteras i Bibeln, rakt igenom som presenteras, det är verkligen någonting som vi kan smaka av och ta del av nu. Mikael Telbe, teolog, bibellärare, han talar om att Guds rike handlar om en invasion av våran jord, inte en evakuering utav den. Guds rike har kommit till oss. Jag tycker också, det var lite roligt, jag läste en intervju med Alf Svensson om hans tro och sådär. Och han kom ju med det här citatet då. Ja, men han är ju lite upp till åren ändå. Men jag längtar inte efter himlen, jag längtar efter Italien. Och jag tänker att han har nog fångat någonting i det här att smaka himmelriket redan nu. Oavsett om det är Italien eller om det är liksom nästgårds, men liksom, hur lever vi i det himmelska, i den tillvaro som är här och nu? Det är en stor utmaning. Innan vi går in för landning skulle jag vilja säga någonting om universalism. Vi får lära oss lite glosor här idag också. Det är en lära om att alla människor kommer till himlen. Och i en tid där vi liksom, det sticker ut på något sätt att säga att man riskerar att gå förlorad, så har den här läran vunnit mark. Ibland kan man höra sådana här uttryck som att alla religioner säger samma sak. Och det kan ju låta som ett uttryck för tolerans och vidsynthet, men är egentligen tvärtom. Alltså, jag blir själv lite så här provocerad om någon säger mig, okej, du säger att jag på något sätt, jag har läst tio och så många år på högskola för att bli pastor och studera teologi och Bibeln, och så har jag ägnat hela tiden mitt tillvaro att försöka förkunna över det här, och även min fritid och mina böner och allting, mitt liv är inriktat för det här. Men du säger att jag lika väl kunde vara, det spelar ingen roll, jag kunde varit buddhist eller någonting annat. Det är inte ett uttryck för respekt. Det är inte ett uttryck för en respekt att säga motsvarande sak till en buddhist eller någonting heller. Respekt är att respektera olikheterna. Och en renlärig buddhist lär ju att livet är lidande och att målet är att komma till nirvana, som är det eviga utslocknandet någonstans. Det är ju något helt annat än en kristna tron som säger att livet är Guds gåva, skapat gott, och vår destination är ett evigt liv i himlen. Det är olika saker. Vad händer med människans ansvar och människans frihet om man inte tror att det får någon betydelse i slutändan? Och vill Gud verkligen tränga sig på även när människan gör motstånd? Det finns två versioner utav universalism, eller det finns säkert fler, men lite grovdraget här. Det finns en obiblisk variant, får jag säga, som fortfarande säger att Jesus liv och hans försoningsdöd är nödvändigt, och att människor kommer till tro, kan bli räddade genom vad Jesus har gjort. Då handlar det om att även om man kommer från en annan tro, eller om man så är satanist eller ateist eller någonting annat, så är det genom vad Jesus har gjort som försoning har skapats mellan människa och Gud. Den läran hittar vi inte i Bibeln. Men det handlar fortfarande om Jesus. Det finns en annan typ utav universalism som likställer alla religioner och säger att det handlar inte om att Jesus behöver rädda människan. Det här är en främmande, icke-kristen lära som dessvärre ibland smyger sig in även i kristna miljöer. Och vi skulle behöva lära oss att liksom urskilja det här och förstå att det inte är en kristen förkunnelse. För då är inte vad Jesus har gjort nödvändigt. Det här, då kan man lika väl vara Jehovas vittne eller mormon eller tillhöra någon annan religion. Om man har bara maskerat sig i en kristen kostym om man tror sig stå för en kristen lära. När man förespråkar den här varianten. Vi går vidare och hinner säga någonting om några saker som ganska sällan talas om. Mellantillståndet. Vad händer egentligen mellan dess att vi dör och Jesus kommer tillbaks till den här jorden för att uppväcka våra kroppar? Och Jesus säger ju till rövaren på korset att idag ska du vara med mig i paradiset. Och samtidigt talas det om kropparnas uppståndelse någonstans i framtiden. Var är människor som har dött i tro innan oss? Och om man då tror att det finns ett mellantillstånd så kanske man tror också lite mer på det här med att själen verkligen inte kan dö utan måste någonstans förvaras i väntan på evigheten. Och då tänker man att man är i någon typ av paradisisk kroppslös tillvaro. Bibeln säger inte jättemycket om de här bitarna och det blir lite spekulativt. Men folk har även funderat i de här banorna. En annan variant det är då att man är utslocknad under den här tiden. Att man helt enkelt inte existerar. Utan att Gud på något sätt återigen får kalla oss ur intet och låta oss uppstå till evigt liv. Och det finns en diskussion mellan de här synpunkterna som vi inte hinner gå in på i detalj. Ett sätt att försöka på något sätt lite mer filosofiskt och spekulativt förklara det här är att tänka att det här livet och evigheten pågår i olika dimensioner. Så om man kliver ut ur det här livet skulle man kliva in i evigheten oavsett var längs med tidsaxeln man befinner sig. Så att Abraham och vi skulle kliva in i evigheten samtidigt. Om man räknar bort det här med utslocknandet. Nu går vi lite utanför vad Bibeln lär i strikt mening. Men vi kan tillåta oss att fundera kring de här frågorna i varje fall. Min sista bild. Vad innebär vissheten om Guds dom för mig? Ja, men det är ju det här att vi verkligen är ansvariga människor. Det är vi som rattar, vi som styr våra liv och de beslut vi fattar får konsekvenser. Det innebär att vi har den här höga ansvariga synen på människan. Det innebär också att det finns ett hopp. Vår slutgiltiga destination är inte att läggas i graven. Utan löftet gäller att om vi tror på Jesus så blir vi räddade. Och väntar ett evigt liv med honom. Men det innebär också att det är väldigt viktigt att människor får höra talas om Jesus. Ta emot honom. Och att det spelar en roll om människan gör det. Jag tror kanske inte att vi hade diskussion om det här i hemgruppen för några dagar sedan. Men vi vill ju inte att människor ska tro på Gud för att de är rädda för domen. Utan för att Gud är god. Att Gud är kärleksfull. Och det står också att kärlek och rädsla kan man läsa i första Johannesbrevet. Det hör inte ihop. För rädsla hör samman med dom och rädsla för domen. Men det är ju i ljuset utav människans utsatta position som vi förstår hur kärleksfull Gud är. Om det inte var nödvändigt för Jesus att bli människa och gå hela vägen fram till korset för att vi inte skulle gå förlorade, då förstår vi inte riktigt vilken kärleksgärning det är. Men så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son. Att var och en som tror på honom inte ska gå under utan ha ett evigt liv. Står det åtminstone om man korsar 1917 och Bibel 2000 med varandra. Det är ljuset utav domen också som vi förstår kärlekens och nådens vidd. Vi ber. Tack himmelske far att du inte lämnat oss åt vårt öde. Att du inte ville vår undergång utan våran räddning. Tack för det oerhörda som du gjorde när du sände Jesus för att vi skulle bli räddade. Lär oss att se det dyrbara som vi har i din frälsning. Hjälp oss att verkligen leva i detta hopp. Och hjälpa oss att låta att få riktning mot hoppet. Hjälp oss också att sprida detta hopp i våran värld. Amen.